65. Torsdag 26 augusti. En bestämd knackning på toalettdörren. Kan jag hjälpa dig där inne? Följt av en ny knackning. Lukten av surt maginnehåll slog upp mot Nicky från toalettstolen. Hon rätade på sig och spottade några gånger i handfatet. Nej, det är lugnt. Är bara lite gravid. Krystade hon fram och hoppades att lögnen skulle ge resultat. Hon lutade sig över toaletten igen och inväntade nästa attack. Natten hade varit ett helvete med sprängande huvudvärk och illamående som hade kommit i vågor och hållit henne vaken. Till slut hade kulmen nåtts och nu hade hon spytt högljutt i en halvtimme. Vad jobbigt för dig. Säg till om jag kan göra något, sa rösten. Sen blev det tyst utanför. Nicky sjönk ihop på den äckliga plastmattan. Hon skakade av utmattning. Hade aldrig varit så slutkörd i hela sitt liv. De senaste månaderna hade tagit knäcken på henne. Och nu hade dessutom magen gett upp. Illamåendet hade kommit redan i bilen efter mötet med Tilda. Och därefter aldrig riktigt försvunnit. Hon var svag och kände sig förvirrad. Nicky torkade av ansiktet med baksidan av handen och suckade djupt. Tajmingen var den absolut sämsta. Hon tänkte på mannen som nös henne rakt i ansiktet. Eller? Nervgiftsattacken i Salisbury fladdrade förbi. Om hon mindes rätt hade några ryska torpeder kastat giftet Novichok i ansiktet på sina offer, som senare hittats medvetslösa efter spasmer och utslagna organ. Nicky fick svårt att andas. Hon tittade på mobilen. Det hade gått 72 timmar sedan hon torkat bort det blöta från sitt ansikte. Hon hoppades att det bara var den vidriga mannens kroppsvätskor. En röd cirkel med en etta hade dykt upp i högra hörnet på hennes nedladdade app över samlade mejlkonton. Nicky klickade på sin inkorg. Det var en notis från Postnord. En rekommenderad försändelse väntade på att bli utkvitterad av henne hos postombudet i Västermalmsgallerian. Hon lät blicken vandra ner förbi spårningsnummer och försändelse-ID. Avsändaren hade beställt tjänsten personlig utlämning, vilket innebar att hämtning via ombud och fullmakt inte var möjligt. Plötsligt såg hon det. Avsändare. Embassy of the Islamic Republic of Iran. Hjärtat rusade. För en sekund blev hon glad. De hade skickat något viktigt till henne. Något som de ville försäkra sig om var bara för hennes ögon. Men i nästa stund sjönk hjärtat som en sten. Hon insåg att försändelsen var adresserad till henne, Nicky Khan. De hade identifierat henne. Hur i helvete, svor hon högt och drog sig upp till stående genom att hänga sig över handfatet. Nicky lät kallt vatten rinna över handlederna och stirrade rakt in i sina blodsprängda ögon. Hon behövde tillgång till sin så vanligtvis mentalt spänstiga frontallob. Den som var hennes bästa tillgång, men som nu svikit henne gång på gång. Tänk, Nicky, tänk! Det enda sättet hon kontaktat dem var via ett helt anonymt mejlkonto från en slumpad IP-adress på ett internetcafé på stan. Ett konto som hon inte ens hade kopplat till sin nya telefon. Det hade gått 4 dagar sedan Ardavan Manesh artigt hade svarat till den adressen. Och sedan dess hade hon blivit utsatt för ett mordförsök. Och möjligen även annan övervakning. Hon hade inte varit hemma mer än när hon hämtade sin packning. Hon tittade på displayen igen. Avsändare och mottagare var tvungna att identifiera sig. Det var idiotiskt att skicka rekommenderade brev om planen var att vänta på henne vid utlämningen och döda henne på plats. Det skulle ta polisutredarna mindre än en kvart att jobba upp en skälig misstanke för det mordet. Det enda rimliga var att de ville att hon skulle veta att de visste vem hon var. Nicky lutade huvudet bakåt och stirrade blint upp i taket. De ville att hon skulle veta. Varför? Vad var det hon skulle förstå? Ville de skrämma henne till tystnad? Eller få henne att backa undan? Eller ville de rent av testa hur långt hon var beredd att gå? Nicky uteslöt även att brevet skulle innehålla något farligt. Det hade varit bortom all dumhet att begå ett brott och sätta sitt namn på själva brottsverktyget. Torbjörn Hellanders ord om ambassadens vilja att till varje pris hålla sig under radarn klingade i hennes öron. Nicky satte en klick tandkräm på fingertoppen och drog fingret fram och tillbaka över tänderna medan hon våndades över sitt beslut. Det kunde absolut vara så att Ryan Kärnström hade flaggat hennes namn för sina arbetsgivare och att de hade haft koll på henne länge och bara väntat på ett kontaktförsök från hennes håll. Kärnström, eller hans övermän, kunde såklart vara där och vänta på henne för att följa efter henne därifrån. Om de hade vetat vad hon var, hade hon redan varit död. De hade skickat något till henne. Och var det något hon kunde, var att skaka av sig förföljare. Hon kunde inte backa nu. Om hon skulle ha chansen att övertyga herrarna om att deras agent var på väg att riskera hela deras verksamhet, kunde hon inte visa sig svag och gömma sig. Det fanns bara en sak att göra. Nicky spottade ut det vita skummet och blaskade upp lite kallt vatten i ansiktet. Hon hoppades att magen hade protesterat klart. Om hon skulle ha en chans att ta sig till postombudet behövde hon peta i sig lite näring. Hon spolade i toaletten och rättade till håret innan hon öppnade dörren och gick ut. En ung tjej satt ovanpå köksbänken och åt gröt ur en skål. Hon hade stora hörlurar över öronen och hälsade på Nicky genom att lyfta på skeden och le. Tekokaren var missfärgad på insidan och Nicky skulle precis ge upp alla tankar på att få ner något i magen när en man kom in i köket med en tidning under armen och en brun papperspåse i handen. Mår du bättre nu? Det var inte meningen att störa, men jag blev orolig. Det är lugnt, svarade Nicky och drog ner tröjan ordentligt. Hennes mage buktade inåt och att fejka graviditet var kanske inte hennes mest intelligenta drag. Det är tydligen vanligt att må pyton i början. Han vecklade upp påsen och höll fram den mot henne. Här, lite vitt bröd kan du nog gnaga på. Det hjälpte min fru när hon var på smällen. Men helst ska du äta i sängen innan du kliver upp. Det var vad hon sa i alla fall. Eller så blev jag lurad att bjucka på frulle på sängen i 9 månader. Sa han och skrattade så en guldtand glittrade till. Nicky tog upp en källarfranska, nöp av en bit och stoppade i munnen. Tack för tipset. Jag ska försöka komma ihåg det. Sa hon och borstade bort lite mjöl runt munnen. En timme senare stod hon i en butik och övervakade det lilla postkontoret utanför ICA på Västermalmsgallerians nedre våningsplan. Nicky var förställd till oigenkännlighet och hade redan bytt skepnad 3 gånger. Hon hade tagit sig dit via olika innerstadsbussar, växlat med korta promenader. Minsta höjdskillnad hade känts som ett berg att bestiga, men nu var hon här och synade varenda människa i det lokala köpcentret. Ingen avvek eller stack ut från mängden, men det behövde inte betyda mer än att de skickat någon som var bra på sitt jobb. Till slut var hon tillräckligt säker. Hon gick avslappnat fram till butiken och tryckte fram en nummerlapp. 16 nummer före i kön, så hon gick tillbaka och satte sig på en bänk bredvid en pappa som tryckte in mosad banan i munnen på 2 identiska bebisar i en gigantisk vagn. Han varvade skeden mellan tvillingarnas munnar och sin egen. Nicky grimaserade och vek ner blicken i golvet mellan sina fötter och koncentrerade sig på att svälja undan illamåendet som fortfarande kom i vågor. 129. Nicky masade sig upp från bänken och gick fram till Likas förbutik med sitt körkort i ena handen och en stor shoppingkasse i den andra. Vad har du för referensnummer? De 4 sista siffrorna behöver jag. Den unga tjejen i kassan bar slips och enorma mängder eyeliner och såg ut som Amy Winehouse. Hon tittade på körkortet, sen på Nicky och på körkortet igen. Hon verkade förbryllad, men lät tack och lov olikheten passera. 2539, svarade Nicky och höll upp telefonen. Tjejen försvann och kom strax tillbaka med ett stort brunt paket. Är du säker på att det där är till mig? Frågade Nicky och synade kartongen skeptiskt. I paketet som stod framför henne kunde det rymmas en mikrovågsugn. Ja, det är rätt paket, svarade tjejen kort och pekade på bipacksedeln. Hon gav tillbaka Nickys körkort och ropade ut nästa nummer högt över hennes axel. Nicky skannade av rummet bakom sig och stötte till kartongen som gled iväg över disken. Den vägde i det närmaste ingenting. Hon flyttade sig lite åt sidan och roterade kartongen ett varv framför sig. Hennes namn och adress var rättstavat och utskrivet på en vit klisterlapp. I övrigt fanns inga detaljer som gav henne någon värdefull information. Hon pillade upp den bruna packtejpen och när locket var frilagt höll hon bort ansiktet och lyfte det. I botten av kartongen låg en vit vadderad påse. Hon lät den ligga kvar i lådan och förde ner sina händer och klämde på utsidan av den. En liten, hård pryl gled runt i påsen. Nicky rev försiktigt upp påsen och hällde ut dess innehåll i botten på kartongen. Det var en droppformad plastdosa med en nyckelring i ena änden. Hon kände igen den direkt. Det var en GPS. Sabs använde sig av exakt likadana när de hade övningsdagar. Spaningsledningen placerade en i varje bil för att i realtid kunna ha koll på sina spanare. De jävlarna, tänkte Nicky. Deras försök att lokalisera henne var allt annat än subtila. Ambassadmännen visade att de var desperata i sin jakt på personen som hade misskrediterande info om deras agent. Det fanns också en möjlighet att det kunde vara Kärnströms sätt att säga att han visste vilka arbetsmetoder hon själv jobbade med. Men oavsett vem det var så visste den inte var hon befunnit sig. Inte förrän nu. Ursäkta, kan jag få köpa ett paket Lucky Strike och en tändare också? Frågade Nicky tjejen i kassan. Med cigaretterna i fickan gick hon mot toaletterna. En kort stund senare tjöt brandlarmet i hela köpcentrumet. Nicky hade lämnat toaletten och vridit om låset med ett kreditkort så att det såg upptaget ut utifrån. Det skulle fördröja händelseförloppet något. Människor vällde ut från mataffären och klädbutikerna runt omkring. Personal dök upp i gula varselvästar och rösten i högtalarna bad att samtliga skulle lämna byggnaden men manade till lugn. Nicky, som hade förvandlat sig ytterligare en gång med hjälp av innehållet i shoppingkassen, följde med i strömmen av folk på väg mot trapporna som ledde upp till övervåningen och utgångarna. Med huvudet sänkt höll hon sig nära väggen och hoppades på att smälta in bland de övriga. På översta trappsteget höll Nicky på att gå in i någon som stod still i motsats till alla andra. Hon skulle precis runda personen när hon såg skinnskorna och tåspetsarna som pekade mot varandra. Nicky vände tvärtom och tryckte sig genom folkhavet ner för trappan igen. Någon ramlade och svor åt henne, men hon fortsatte utan att titta bakåt. Hon slet upp en utrymningsdörr och hamnade på baksidan av byggnaden. Gatan var full av människor. En kvinna på elcykel vinglade ut i körfältet och skrek något åt en man som parkerat sin stora jeep tvärs över cykelbanan och halvvägs upp på trottoaren, rakt utanför Systembolaget. Han blängde efter cyklisten och skakade på huvudet innan han lyfte in sina inköp i bagageutrymmet på bilen. Nicky stoppade handen i fickan och ställde sig precis bredvid hans kundvagn. Hon vecklade ut fingrarna och lät GPSen falla ner mellan två flaskor gula änkan. Därefter följde hon strömmen ner i tunnelbanesystemet.